Det här är Loppmarknadsarkeologerna i P1.
Maja Åström.
Ja, Tommy Jensson.
När vi går på loppisar och letar efter gamla saker så är vi ute efter saker som åldras snyggt med värdighet, eller hur?
Ja, det stämmer.
Tycker du att plast kan åldras snyggt?
Nej, men det enda jag tänker på är att så gammal plast, att det blir sprött och att det går sönder, liksom att man knappt kan ta i det.
Men vi vet inte exakt vad som händer när plast åldras.
Nej.
Därför tänkte jag att vi ska hälsa på oss en riktig plastkännare som har en hel källare full med plast.
Ja, och det här är en fläkt av märket Solis, schweizisk.
Thomas Lindblad plockar fram en bananlåda full av diverse plastpryttlar.
Och då är det så att bakeliten, där har man blandat in något annat material.
Och ur den så tar han upp en hårtork i bakelit.
Det här ser ut som, kan det vara lite träsågspån? Den är tygbitar, är det så är det?
Thomas är expert på svenska bruksföremål. Han har skrivit böcker om pressglas och rostfritt stål och plast som han har samlat på sedan slutet av 90-talet.
Det här gör man ju idag. Med moderna plaster så tillsätter man ju molekyler för att få fram en seghet eller en värmetålighet eller så.
Vad är plast egentligen?
Det är ett ämne som är formbart. Tidigare så hade man väl naturligtvis, var även bakelit formbart, men vissa gränser. Men nu har man ju som något mycket, man behandlar det mycket friare. Och plast ingår ju i stort sett vad som helst. En bil, man brukar säga att den är 200 kilo lättare på grund av plast. Och då drar den naturligtvis mycket mindre bränsle. Så att plasten är väldigt nyttig.
Bakelit, är det en plast?
Ja, det är en plast. Det är den första syntetiska plasten. För det är det som är grejen, att man kom på att molekylerna ändrades och man kunde liksom påverka dem. Och det var 1907 som Bekeland tog patent på det här.
Bakelit uppfanns av den belgisk-amerikanska ingenjören Leo Bekeland. Det är ett härdat material som inte smälter. Och materialets första användningsområden var i elektriska installationer och inom bilindustrin. Materialet gick att göra väldigt starkt. Ibland fick det till och med ersätta stål.
Till exempel rulltrappan på Skansen. Den rullade på hjul av bakelit.
Men bakeliten lyckades aldrig komma in i våra kök av en väldigt enkel anledning.
Det ger ifrån sig en sur lukt, bakelit. Så därför kunde man inte använda det till att förvara livsmedel i. Det var först då när melaminet kom, men sen framförallt termoplasten efter kriget. Då.
Vad är termoplast?
De är baserade på olja och de är då, kan man ju smälta ner och återanvända.
Finns det någon plast, enligt dig, som åldras med värdighet?
Ja, alltså jag tycker att bakelit och melamin åldras med värdighet. Och även en del moderna plaster. Jag kan visa ett exempel här. Här har vi ett antal skålar som Sigvard Bernadotte och Acton Björns kontor i Köpenhamn designade i början av 60-talet för Husqvarna borstfabrik. De är nu gjorda i termoplast som en del kanske tycker är lite sådär mindre trevligt material. Men här har man en fantastisk kombination. Dels av en utsidan som är svart och den är borstad så den är liksom sträv. Man känner de här linjerna, rämnerna som går runt. Och sen på insidan så är det en annan plast, en röd insida. Och den är glänsande, polerad. Och sen har man då satt ihop de här två till en skål.
Vad händer med det här plastmaterialet då när det åldras? Hur gamla är de här?
De här är nog, de är kanske från 1960. Och de har inte åldrats, har inte förändrats någonting. Det är en väldigt stabil plast. Och där har ju Riksantikvarieämbetet utrett genom ett projekt som pågick i några år. Och då tog man prover på olika museer. Framförallt var de intresserade av hur plast hållas i museer och så. Och då tog man prover på väldigt många olika plaster. Och de var också hemma hos mig och tog prover här på olika föremål. Och resultatet av det kan man läsa i en lång, ett långt betänkande eller en bok. Men det viktiga är väl att hushållsplaster i allmänhet visade sig vara väldigt stabila. Och det finns naturligtvis en del exempel på att de inte är det. Etenplast kan bli lite kladdig och så. Och då vill man inte kan man ju slänga den. Eller, ja.
Hur känner man igen sån här etenplast?
Den användes till bunkar i köket. Det var bland de tidigaste bunkarna som fanns. En liten bunke med ett handtag på sidan. Och den är mjuk, det är som gummi nästan. Man kan ju som kasta den i golvet och den studsar. Sen gjorde man hinkar. Alla hinkar som gjordes på 50-talet, början och så, 60, det var av etenplast. Jag kan visa ett exempel.
Ja, men gör gärna det.
Thomas tar fram en fyrkantigt formad hink tillverkad av Gustavsberg.
Här har vi en av de mest använda tillverkade hinkarna i Sverige. Det är en hink som är...
Den har lite rundade hörn och ett lite bulligt lock.
Och eftersom den är fyrkantig så var den då användbar för lite bredare skurborstar. Och eftersom hinken har fyra hörn så kan man då väldigt lätt hälla över ett hörn. Och man får en samlad stråle. Sen har den här hinken också ett lock. Väldigt vackert lock, om man får säga så.
Jag tycker det var intressant att du sa att den här är vacker. Jag tror att de flesta människor inte går omkring och tänker på plastföremål som vackra.
Det är liksom, det tycker jag är en del av det hela. Att få folk att inse att våra svenska bruksföremål faktiskt också var... De var alltså för det första funktionella och god kvalitet, och då blev de också vackra. Det är på något sätt ett sammanhang som man inte alltid tänker på, att det som är funktionellt och välgjort ofta blir vackert.
Hur gick det till när du blev plastintresserad?
Jag är av naturen intresserad av bruksföremål, och så insåg jag att de bruksföremål som är allra vanligast inte fanns på några museer och några samlingar, och det var ingen som intresserade sig för det. Plasten var liksom det mest föraktade bruksföremålet. Så att jag köpte plast på alla loppisar som jag kom till. Jag köpte allt som fanns.
Var du ensam köpare på den tiden?
Ja, jag var ensam köpare på den tiden. Alla bra plastföremål nu, de köps av nyanlända. Eller väldigt mycket i varje fall. Man ser, häromdagen så upptäckte jag på en loppis en kvinna som uppenbarligen... Hon pratade inte så bra svenska, så jag pratade lite med henne. Hon hade hittat en slev som Forse Gnista ritade på 60-talet. Och en storlek som är väldigt ovanlig. Så hon stod den i handen, så jag var tvungen att fråga om jag kunde få köpa den där sleven. Och hon tittade på mig och tyckte jag verkar väldigt besynlig. Och nej, så jag behöver den. Så jag vågar inte ens säga att du får 100 spänn.
Var den värd det?
Ja, absolut. Just Nationalmuseum har just köpt den här serien, och då fick de mitt sista exemplar av just den storleken. Då upptäckte jag att jäklar, nu behöver jag till.
Ja, där fick vi en liten snabbkurs i plastarkeologi. Och då vill jag fråga dig, Tommy, vad var det för senast plastpryl du köpte på en loppis?
En sån här liten smurffigur från 70- eller 80-talet. Den var gjord av polyvinylklorid, det vill säga PVC, om vi ska prata om plastsorter.
Fast jag är mer intresserad, eftersom jag vet hur du är med pengar och leksaker och loppisar. Vad kostar den?
Det tänker jag inte sitta och säga i radio, för jag skäms. Så nu stänger vi butiken. Det här var allt från loppmarknadsarkeologerna för den här gången. Om du har missat våra tidigare program så finns allesammans att hitta i Sveriges Radio Play, vår fina app. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.
Vad kostar den då, Tommy? Säg nu.
Jag tänker inte säga
spänn.
Det.
200 spänn. Nej. 300 spänn.
Det är inte så dyrt, men det var dyrt.